tycker inte det är intressant bara. Utan det som är intressant är liksom, det är Guds ordet. Men jag heter KG Larsson. Född skåning. Det är inte dåligt. Det är nåd utöver nåd. Men vi har haft vårt yrkesverksamma liv uppe i Norrland i stort sett hela vårt liv. I över 30-35 år. Och vi har bott där uppe. Och varit präst inom något som heter EFS. Och 2-3 år innan jag gick i pension så blev jag kallad till församlingsföreståndare i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik. Och vi var kvar där till dess att jag avgick. Sen bor vi i Jönköping nu där våra barn och barnbarn bor. Så att det känns riktigt, riktigt bra. Nu lämnar vi det. Jag har gått med en fråga ett par veckor hemma och funderat och bett och läst Guds ord och funderat igen. Och min fråga har varit den här. Varför firar vi gudstjänst? Vad är syftet med att ni kommer till baptistkyrkan i Motala gång efter gång? Vad är själva syftet med att vi firar gudstjänst? Och jag tänkte göra på det här sättet. Jag ska berätta för dig om tre olika gudstjänster. Jag skulle vilja att du försöker att fundera på vilken av de tre gudstjänsterna känner du stämmer bäst överens med baptistkyrkan i Motala eller där du har ditt andliga hem. Och skulle inte någon av de här tre passa in på dig, då vill jag att du ska fundera så här. Vilken av dessa tre gudstjänster skulle jag önska präglade den församling där du har ditt andliga hem? Så jag börjar på den första. De gudstjänsterna finns ju naturligtvis i Bibeln. Det är inte Jönköping jag tänker tala om. Eller Stockholm eller någon annan plats. Gudstjänsterna finns i Bibeln. Det är de enda intressanta. Den första gudstjänsten jag tänkte, och vi har ju många gudstjänster i Bibeln, så det är inte bara de här tre som finns. Det finns ju många fler. Men de här tre har liksom, när jag har gått med den här frågan till Herren och sagt, Herre, varför firar vi gudstjänst? Så är det de här tre som har landat i mitt hjärta som, ska jag säga, modellgudstjänst. Och jag känner att det här vill jag skulle få känneteckna en kristen gudstjänst. Oavsett om det heter baptistkyrkan eller pingstkyrkan eller ekumenia eller svenska kyrkan eller vad kyrkan än heter. Så den första den har vi i Apostlagärningarnas 17 kapitel. Paulus han är ute på en missionsresa. Han var ju ute på flera sådana missionsresor. Inte mindre än 3 resor. Och det här är på hans andra missionsresa. Och han kommer till Aten. När han kommer till Aten så gör han som han brukar. Han gick alltid först in i synagogan. Och där predikade han så länge han fick vara där till de slängde ut honom. Och när de slängde ut honom från synagogorna så sökte han en offentlig sal där han kunde få förkunna evangeliet. Och så var det också i Aten. Så när han inte längre fick vara i synagogan så sökte han den offentliga platsen där man kunde få lov att framföra ett offentligt budskap. Och det var på Areopagen. Alltså den bild som vi fortfarande ser i tv när de ska visa bilder från Aten. Det är där de här stora templen, avgudatemplen, finns med Zeus och så vidare. Och så finns det en stor plattform som var liksom alla talares plattform kunde stå där och tala. Då hade Paulus han gått runt i stan lite och tittat. Och han hade sett att runt om i Aten så fanns det en massa altare. Och det var så här att i Grekland så fanns det avgudar. Det fanns ju mängder och mängder utav avgudar. Och varje avgud hade sitt altare. Så han går runt och tittar på det där. Då kommer han till ett altare och så ser han på inskriptionen på altaret åt en okänd gud. Och då tänker han, här har jag en anknytningspunkt till dem som bor i Aten. Så då går Paulus upp på Areopagen och så börjar han sin predikan och så säger han så här. Bröder, atenare, Jag har gått runt i en stad och jag har sett en massa altare. Och så hittar jag ett altare som är åt en okänd Gud. Det är om honom jag har kommit för att vittna. Och det här var ju ett väldigt bra grepp. För Paulus, han ville att folk skulle känna igen sig. Han ville hitta en anknytningspunkt. Så att när Paulus talade så skulle folk känna, ja, vi vet vad du menar. Vi vet vad du talar om. Vi känner till det här, för vi har många altare i Aten. Och så kom han och talade om den här okände guden. En fantastisk predikan. Och han undervisar om Herren som har skapat. Och han slutar med orden att det är i honom som vi lever och rör oss och är till. En fantastisk predikan. Men resultatet blev ganska magert. Det var några som kom till tro, men det var inte många. Så jag tror att Paulus, han blev ganska besviken. Han hade nog trott att äntligen så skulle atenarna komma till tro på Jesus och inte bara vända sig till Zeus-gudarna och Zeus, allt vad de hette, utan till den levande guden. Det bildades ingen kristen församling i Aten. Vi har inget brev i Nya testamentet där Paulus skriver Paulus brev till församlingen i Aten. Utan det gick ganska oförmärkt förbi alltsammans. Så Paulus, han drar vidare söderut och så kommer han ner till en stad som heter Korint. Det var en sjöstad. Nu ska ni få vara med om en sån här liten profetisk händelse igen. Hörde du att jag behövde det? Tack så jättemycket. Han kommer ner till en sjöstad som heter Korint. Här fanns det inga altare. Här var det ogudaktighetens centrum. Det var här som de stora båtarna la till och lossade och lastade och omfördelade och så vidare och så vidare. Och vad ska man börja att tala om du börjar i ett absolut sekulärt område där ingen vet någonting om varken kristen tro eller över religion i allmänhet? Var börjar man någonstans? Och det är där Paulus fattar ett beslut. Så han börjar predika och han var där i 1,5 år. Han ser människor komma till tro. Och när han har varit där i 1,5 år så reser han upp till Efesos i Asien. Och från Efesos skriver han ett brev och så skriver han ett brev till. Och förmodligen skriver han 3 brev. Det tredje brevet har gått förlorat. Men vi har 2 brev som han skriver till församlingen i Korint. Och då tänkte jag få läsa lite grann hur han tänkte. Och då går vi till 1 Korintherbrevet. Det 2 kapitlet. Där är det gudstjänsten i Korint. Och där säger Paulus så här. När jag kom till er bröder, så var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom såsom korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med en bevisning i ande och kraft. För er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Och nu ber vi heliga ande att du som la det här på Paulus hjärta att förkunna det där nere i den ogudaktiga hålan i Korint, Herre. Vi ber dig att du ville öppna våra ögon, vårt hjärta, ditt ord för oss, Herre. Så att vi får erfara det Paulus skriver om. Din kraft i våra liv. I Jesu namn. Amen. Paulus, han säger 3 saker till församlingen i Korint. För det första så beskriver han sig själv. Det är ganska märklig beskrivning. När Anna-Marie bad att jag skulle presentera mig själv så tänkte jag, ska jag säga som Paulus? För han sa så här. Det var inte någon stor vältalighet. Jag var svag, rädd. Jag var mycket orolig. Min predikan var inte övertygande. Nej, det är bara negationer. Detta är Paulus. Och när jag suttit och läst det här, även om jag har läst det här oändligt många gånger, så tänkte jag så här. Ville han framställa sig i ödmjukhet framför församlingen i Korinth så att han inte liksom förhävde sig? För det kan man möta även i frikyrkliga led. Men kristna människor som säger, jag är ingenting. Jag kan inte tala. Inte kan jag leda en gudstjänst. Inte kan jag spela trummor som du spelar trummor. Jag kan ingenting. Och vanligtvis är det där bara högmod. För när man ger den personen rätt och säger, ja men det är alldeles rätt. Du kan inte tala, du kan inte sjunga. Då blir de elaka. Och så, vad säger du för någonting? Men frågan är, var Paulus svag? Eller var det bara det att han framställde sig som svag? När vi kommer till det andra brevet, alltså Paulus andra brev till Korint, då tar han upp det här igen. Och så säger han så här i det 11:e kapitlet. Jag berömmer mig av min svaghet, säger han. Och historien lär oss det här att Paulus, det var inte någon bild som han försökte utmåla av sig själv som var falsk, utan Paulus, han var svag. Fysiskt svag. Han var inte någon stor talare. Många gånger berättas det om hur man fick bära honom mellan de olika predikoplatserna, för han orkade fysiskt inte ta sig från den ena platsen till den andra. Så att jag är inte säker ens en gång att ni skulle kalla honom till Motala baptistkyrka. Vad ska man ha sådana till? Som inte vet vad de ska säga och snubblar på orden och det blir bakvänt och de är oroliga och så vidare. Det var Paulus. Det andra han säger, det är att han lyfter fram det enda predikoämne han hade i 1,5 år. Jag hade bestämt mig för, jag hade beslutat, jag ville bara tala om en enda sak. Och det är Jesus Kristus såsom korsfäst. Och han höll på det på måndag och tisdag, på bibelstudiet på onsdag. Han tog upp det på väckelsemötet på lördag kväll. Han talade på nästa söndag och nästa igen. Alltså han hade ett enda ämne. Och när jag tänker på det här och så tänker på mina kollegor idag. Du vet, vi ska hitta på nya ämnen varje söndag. Och det ena ämnet ska vara klatschigare än det andra. Paulus, han hade en enda sak. Och det var att tala om den korsfäste Kristus. Varför då? Jo, säger han, jag valde det här av en enda orsak. Och det var, jag ville inte att er tro ska vila på mänsklig vishet. Utan den ska få vila på Guds kraft. Hade vi nu haft mycket tid här så skulle jag tagit med på en resa bland Pauli brev. Och hur han ser och hur han förklarar den kristna tron. Men när Paulus sammanfattar hela den kristna tron i ett enda ord, alltså hans trosbekännelse, och det var ingenting emot vad vi sjöng om här, Jonas, så ta det inte så. Men vi har ju en trosbekännelse som är i, kan man säga, tre akter, varje fall den vanliga trosbekännelsen. Jag tror på Jesus Kristus, jag tror på Gud Fader, jag tror på Jesus Kristus, jag tror på den helige Ande. Men när Paulus ska sammanfatta hela den kristna tron i ett enda ord, då använder han ordet kraft. Bara det. Nu ska vi gå till andra Korintherbrevet, för han skriver ju faktiskt ett brev till dem som jag sa tidigare. Och där tar han om samma sak med lite grann andra ord. Men han talar om precis samma sak. I det 4:e kapitlet så skriver Paulus så här. 7:e versen. Denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Tre saker Paulus talar om. Han talar om, vem är jag? Vad är mitt ärende? Och varför? Och så säger han, vi är ett lerkärl. Lägg märke till att det första brevet så skrev han, jag, Paulus, Jag är svag och rädd och av människofruktan och alltihopa. Men här så skriver han vi. Vilka är vi? Det är vi som är här idag. Det är du som tittar på Facebook och är med i det här. Alltså nu är det ett kollektiv. När Paulus ser på den kristna församlingen, då ser han inte som att vi är hemma i himlen. Utan han säger vi är ett lerkärl. Du kommer aldrig bli mer än så. Vissa försöker liksom lägga glasyr på ytan för att det ska se lite finare ut. Lägger mycket pengar på att man ska uppträda på att folk ska få ett gott omdöme om oss. Men vi är ett lerkärl, och om inte annat så kan man märka det på ett församlingsmöte. När någon har liksom en övertygelse och vill lägga fram den, och så får den personen lite mothugg och ska det vara på det sättet, ska jag inte vara med här. Och så blir man stött i kanten. Det är lerkärligt. Och så kanske det spricker lite grann. Och så plötsligt så saknas den personen och inte längre med i församlingsgemenskapen. Vi är så bräckliga. Och vi är så sköra. Och vi är så ömtåliga. Och vi vill framställa oss så modiga och så starka. Men vi är bara ett lerkärl. Vi blir aldrig någonting mer än ett lerkärl ur biblisk synpunkt. Vi är ett lerkärl. Men då säger Paulus så här. Denna skatt har vi i lerkärl. Vad är det för skatt han talar om? Vad är det för någonting som jag bär inom mig som kristen? Vad är det som är skatten? Ja, ni kan gott få tänka till lite grann. Gör en liten inventering hos er. Vad är det för någonting som ni har på insidan? Som är dyrbart för er? Det är Jesus. Ja. Det är ett väldigt säkert svar i en baptistkyrka en söndag förmiddag. Säga Jesus. Det kan man nästan säga som svar på alla frågor. Ja. Det berättas ju om en första klassare. Jag vet inte om det är sant eller om den är skröna. Men den är ganska bra ändå. Det var fröken som frågade eleverna. Vad är det som sitter uppe i ett träd och som har en lång svans? Så var Pelle räckte upp handen. För det var så att den här fröken var ju också sönderskollärare. Så säger Pelle så här, ja, hade det inte varit du som frågade så skulle det varit en ekorre. Men jag tror det var Jesus. Så kan det vara. Ja, vad är det för en skatt ni har, vänner? Ja, Paulus säger inte att det är Jesus. Vad är det då? Ja, säger kanske någon. Kan vara evangeliet? Nej, säger Paulus. Nej, det är inte det. Vad kan det vara då? Friden? Nej, säger Paulus, det är inte det. Men vi har en skatt inom oss. Denna skatt har vi i lerkärl. Vad är det för en skatt? Jo, säger han, denna skatt, alltså han har talat om det tidigare. I samma kapitel, några verser tidigare så kommer det. Så beskriver han vad skatten är och så säger han, detta har vi inom oss i ett lerkärl. Och vad är det? Och jag bara läser som det står. Och då står det så här, fjärde versen. Den här världens Gud har förblindat det otroende sinne så de ser inte ljuset som strålar från evangeliet om Guds härlighet. Den skatten har vi inom oss. Alltså det är inte bara det att jag kan Johannes 3:16 utantill. Utan det är detta att evangeliet inte bara är ord och meningar. Utan den heliga ande har gjort något levande för mig som har blivit så dyrbart. Så jag är beredd att göra vad som helst. Det här kompromissar jag inte med. Alltså varje fall förr i tiden så kunde man få höra missionärer som var beredda att offra hela sitt liv, all bekvämlighet och åka ut till Afrika eller Indien. Och man frågade dem, varför gjorde du det här? Jo, det var ett bibelord som blev levande för mig. Jag kom inte undan det. Och så gjorde man av med allting hemma, sålde sitt hem och möbler och alltihopa och så drog man iväg. Därför att ett ord ifrån Herren hade blivit levande för dem. Det är skatten. Och det, jag vill bara säga att du har rätt till det här, min vän. Inte bara att du kan vissa bibelverser utantill, men att den helige ande har fått göra det levande för dig på ett sådant sätt att du har blivit en ny människa. Du har blivit född på nytt av Guds ande och Guds ord. Alltså det är så revolutionerande så jag känner så här att folk får ta ifrån mig precis vad som helst. Men det här släpper jag inte. Jag är beredd att gå i döden för det. Det är vad Paulus säger. Denna skatt, ljuset från evangeliet, uppenbarelsen som den heliga ande har gett mig. Den är så dyrbar. Den har jag i ett lerkärl som är så bräckligt. Det var Paulus säger. Och så kommer motivet till detta. Och då säger han så här. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss själva. Alltså jag har varit ute som präst i över 50 år. Jag vet inte hur många människor, kristna, fromma människor jag har mött som har sagt jag har så lite erfarenhet av den där kraften. Och det kan jag säga, det har jag med. Därför den kommer inte från oss själva. Den tillhör Gud själv. Och hur fungerar nu då alltihopa det här? Jo, det fungerar på följande sätt. Du min vän, hur mycket spackel du har lagt utan på lerkärlets sidor så är du en lerkärl. Du är ömtålig, du är bräcklig, du tål inte blir motsagd, du blir ledsen om någon talar illa om dig eller och så vidare och så vidare. Det är lerkärlet. Men vi har en skatt där Herre med sin ande och sitt ord har uppenbarat någonting för dig. Och det kan ju vara de mest otroliga saker som Gud har uppenbarat. Det är någon som har sett något i apostlagärningarna. Det är någon som har sett något hos Hosea och satsat hela sitt liv på det. Det är någon som har sett en bibelvers i femte Mosebok som Guds ande har gjort levande och på det ordet så går man. Det är någon som har sett en bibelvers som dopet och så bildar man ett helt nytt samfund. Förstår ni? Alltså baptismen är ju bildad på grund av att Nilsson och ett par bröder till såg några bibelversar. Det är ganska intressant att ursprungligen kommer ni allihopa från EFS, vet ni om det? Det står inte i manuset, men så är det. Men Rosenius hade en medarbetare, en av dem heter Nilsson. Och när han sitter och läser Bibeln en dag så landar hans ögon på några bibelverser om dopet. Och där uppstår baptismen. Det är ganska otroligt. Han var kompromisslös. Alltså när de hade dopgudstjänster så var det så viktigt för dem. Så de sågade upp is i sjöarna och gjorde en liten vak så man kunde döpa de som hade kommit i tro och ville bli döpta. Det spelar ingen roll om det var varmt eller kallt vatten. Jag vet inte om det var på den tiden som det är idag, men nu har jag en liten parentes. Det är så här att jag kan inte bada om vattnet är kallt. Det måste vara mest 25, 26, 27 grader varmt. För att om jag går ner i ett vatten som är kallare än så får jag ont i alla lederna. Det förstör min kropp. Så jag badar inte i Sverige. Jag har dusch hemma. Och så badar jag när jag är i Israel kanske. Men så var det två tjejer uppe i Övik när vi hade min tjänst där på EFS som blev frälsta. Och så kommer de till mig och så säger de att vi vill bli döpta. Det var ju underbart. Ja, vi vill bli döpta nu. Det var mitt i vintern. Ja, det var väl underbart. Ja, vi vill bli döpta i en flod. Uppe i Skorped. Ja, härligt, sa jag. Och så kommer nästa. Vi vill att du ska döpa. Och jag visste ju instinktivt att det går inte. Jag kan inte gå ner i sånt kallt vatten. Och då säger Herren till mig, KG, jag lovar dig att varje gång du har en dopgudstjänst så är vattnet 27 grader varmt. Jag tänkte, det kan ju inte vara från Herren. Det var ju isflaken, flöt i floden. Men jag kände att ja, jag går på det där, vet du. Har Herren sagt det är 27 grader så är det 27 grader. Och så åker vi upp till Skorpe den söndag. Och isflaken flöt i floden där, vet du, och så vidare. Och när jag går ner så är det 27 grader varmt i vattnet, vet du. Så jag leder ner den ena tjejen och vi döper henne. Och jag leder henne upp igen. Hon höll på att dö. Hon var alldeles blåfrusen. Och så tar jag nästa flicka och så går jag ner i floden och så döper jag henne. Tänk att det kan vara så varmt i vattnet mitt i vintern, vet du. Och så ledde jag upp henne. Och när jag gick ner sen, då var det isvatten. Det var parentesen. Men så här är det, vänner. Alltså ett ord som den helige ande har fått göra levande för dig. Och det kan vara från gamla testamentet, det kan vara från nya testamentet, det kan vara Paulus som har skrivit det, det kan vara Moses som uttalar. Men någonting som du känner, det här är mitt, det här har jag fått av Herren. Denna skatten har vi i lerkärl. Och när någon trampar på det, då gör det ont i min själ. För jag tänkte, du vet inte vad du pratar om när de försöker tillrättalägga och säga så kan det inte vara. Och jag säger så kan det vara för Herren har gett mig detta. Och så kommer då det sista. Detta säger Paulus för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss själva. Och förra veckan när jag satt och läste igenom det igen så tänkte jag tack gode Gud. Jag behöver inte titta in i mitt eget liv för att försöka hitta spår av någon gudomlig kraft. För den finns inte. Den kommer från Herren, vet du. Den kommer från Herren. Den kommer inte från mig. Den kommer från Herren. Och hur fungerar då det? Jag ska ta ett par bibelord när det gäller det här. Och då går vi till Romarbrevet. Det är samma författare, Paulus, som skriver det. Och i Romarbrevets 8:e kapitel så skriver Paulus så här i den första versen. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Vad är det han säger här? Jo, han säger att det finns två stycken, vi skulle kunna kalla det för nästan naturkrafter. Jag hade tänkt att ta den där, men det kan man inte göra. Men jag kan ju ta den här. Nu ska ni få se hur naturkrafterna fungerar. Jag är präst, förkunnare. Om jag kastar upp den här i luften, hur många tror att den stannar uppe i luften då? Okej. Den landar på bänken. Vet du varför? Därför att det finns en naturlag som drog ner den på bänken. En naturlag. Vi har några sådana naturkrafter, centrifugalkraften, tyngdlagen och så vidare. Och så har vi en andlig naturlag som heter syndens och dödens lag som innebär att när du gör någonting som bedrövar den heliga ande så slår syndens och dödens lag till och du får skuld. Du får mindervärdeskomplex. Du tycker att du duger ingenting till. Du får kanske inte kallas ett Guds barn. Alltså en massa sådana här saker som en människa kan uppleva. Det är syndens och dödens naturlag. Till synd föder död. Nu finns det ett undantag om jag nu hade haft den där. Men nu har jag inte det. Men det finns någonting som kan... som kan bryta tyngdlagen. Vet du vad det är? Jag vet inte heller vad det är. Alltså jag vet inte vad det heter. Men jag minns första gången jag satt i en flygmaskin. Propellermaskin. Och så tänkte jag, hur i all världen ska de få upp den där skutan i luften? Och så börjar den ena propellern att snurra. Så börjar den andra propellern att snurra. Allting riste och skakade. Och då gav jag Gud ett heligt löfte. Så jag sa, Herre, Om jag tar mig levande ut ur det här så ska jag lova dig att aldrig någonsin mer sätta mig i ett flygplan. Och så lyfte planet. Och plötsligt var det inte tyngdlagen som gällde. Det var en annan lag som gällde. Som bar flygplanet till den destination jag skulle till. Jag vet inte vad den lagen heter. Jag vet bara att det finns någonting som kan upphäva tyngdlagen. Och det är det som Paulus talar om. Han kände inte till flygmaskiner. Paulus, han har inte flugit en enda gång. Men han säger, livets andes lag har befriat mig från syndens och dödens lag. Det är ett sånt här bibelställe. Vi ska ta ett ställe till. I den 16:e versen i samma kapitel säger Paulus. Anden, med stort A, den helige ande. Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Fantastiskt bibelställe. Och vad är det som står där? Jo, det talas om två andar. Din personliga ande. Den är svag och den är rädd och den är inte vältalig och mycket sånt här. Men så står det om anden med stort bokstav som är den heliga ande. Och nu säger Paulus, de här två, de vittnar. Och frågan är, vilken av de här två andarna börjar vittna? Är det du eller den heliga ande? Är det den heliga ande som ska börja vittna så du som stämmer in? Eller är det du som ska börja ett vittnesbörd och så kommer den heliga ande till hjälp? Och det Paulus säger här, lyssna nu. Anden vittnar med vår ande. Alltså är det du som börjar? Intressant. Ska jag ta det en gång till? Förstod du det? Jonas, du hejade, va? Ja, du hejade, det är bra. Han är ledare. Anden vittnar med vår ande. Hejar du? Vem av de två är det som börjar? Du börjar, vem är det som börjar? Både och? Icke. Jag ska ta det en gång till. Anden vittnar med vår ande. Vem är det som börjar? Då är det du. Och det är ju detta som är det stora, vet du, att när du sätter dig till trummor, vet du, jag tänkte på en gudstjänst vi hade uppe i Övik för många, många år sedan när jag såg dig spela trummor. Vi hade en pastor där som hade en son som var duktig att spela trummor, vet du, och han var så duktig att spela trummor så jag sa, på söndag gudstjänsten, då sätter vi fram alla trummorna längst fram på podiet och så vill jag att du ska spela trumsolo. Och den här killen, han var inte så gammal som du vet. Han spelade så armarna höll på att gå, hoppa och led och så vidare och så vidare. Och jag tänkte, tänk att man kan lova Herren genom att spela trummor. Då var det nog den heliga ande som var med i trumsättet, vet du. Jag tror det. Och när du spelar basen, man bara sitter och tänker, åh, där kommer den ton och där kommer den. Och han är med, vet du. Och Jonas, han sitter där och klinkar. Jag har aldrig hört honom spela piano för, nej, flygel heter det, va? Men så här fungerar det, vänner. Att när vi bär fram ett vittnesbörd i vår enkelhet och i vår svaghet. Och Herren bekräftar det. Den heliga ande, han ger liv åt orden. Så behöver det inte vara så märkvärt det du säger. Och nu ska jag ge dig tre bibelställen på det här. Bara för att du ska få se att det är så här det fungerar. Vi går till Apostlagärningarnas 14:e kapitel. Det är alltså lärjungarna som har kommit till en plats som heter Ikonium. Och där blev det motstånd. Folk, de ville inte tro. De sa, vad håller ni på med för någonting? Och det kan inte vara rätten i sig. Och de bestämde sig för att nej, vi ska inte tro. Men då står det så här. Paulus och Barnabas. De talade frimodigt i förtröstan på Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken under. Och det där ordet, att när Paulus, svag, rädd, inte mångordig, Och han står där och talar. Men så kommer den helige ande och bekräftar orden. Och du vet att när den helige ande bekräftar orden, då blir de sjuka helade. Då blev de ofrälsta frälsta. Och så bildades en församling. Och så spred sig väckelsen. Detta är det viktigaste som baptistkyrkan i Motala äger. Det är möjligheten av att Gud bekräftar det vi säger och det vi gör i församlingen. Och om Gud inte bekräftar det, då är loppet kört, mina vänner. Vi har ingenting annat att erbjuda än detta att få leva så med Herren. Att när vi talar så kommer den heliga ande att bekräfta orden, bekräfta sången, bekräfta musiken, bekräfta trumsolet när du spelar trummor. Han bekräftar det, vet du. Kraften kommer inte från oss själva. Den tillhör Herren allenast och kallas för den helige andes kraft. Nu kanske någon tänker och säger, det var väl bara det enda bibelstället du kunde hitta om det. Nej du, vi backar lite grann så kommer vi tillbaka till Apostlagärningarnas fjärde kapitel. Apostlagärningarnas fjärde kapitel. Det är väckelse i staden och i området. Och när det är väckelse så det händer mycket. Mycket motstånd. En hel del missuppfattningar. Så de äldre som inte vågade vara ute på torget, de sa, vi samlas i baptistkyrkan så ber vi till Gud. Och så har man ett bönemöte i kyrkan eller samlingslokalen som man har. Och då ber de äldre, och vet du hur de ber? De ber så här i Apostlagärningarnas fjärde kapitel. Då står det så här i den 29:e versen. Och nu Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Ja, det kunde behövas den bönen. Men så kommer det. Genom att du, Herre, räcker ut din hand och låter tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Kraften kommer från Gud, vet du. Kan du tänka, där står lärjungarna på torget. De blir motsatta, de blir ifrågasatta. De tänker, vad håller ni på med för någonting? Och många vill inte tro. Och så finns det en grupp människor som känner, vi ska be till Gud för dem. Vi ska be till Gud. Vi ska inte be att de sjunger bra. Vi ska inte be till Gud att de spelar trummor på ett fantastiskt sätt. Vi ska inte be om någonting sånt. Vi ska be att himmelens Gud räcker ut sin hand. Och låter de sjuka bli helade på torget. Vi ska be till Gud att han låter sin kraft som tillhör Herren bli verksam bland de som lyssnar. Det är baptistkyrkans i Motalas enda möjlighet att överleva. Det är bara det. Ska du få ett bibelställe till? I backa två kapitel till Apostlagärningarnas andra kapitel. Det är pingstdagen i Jerusalem. Det händer mycket. Anden faller, Petrus börjar predika och så säger han så här i den 22 versen. Israeliter, nu kunde jag lika gärna säga, Motalabor, hör nu på dessa ord. Jesus från Nasaret var en man som blev erkänd av Gud. Hör du det? Jesus, inte Paulus, inte Petrus, inte Johannes. Jesus var en man som blev erkänd inför Gud genom kraftgärningar, tecken och under. Och så kommer det, genom honom, Herren Jesus Kristus, gjorde Gud detta mitt ibland er. Jag tackar Gud för när jag upptäckte det här. Jag har ju läst det hundratals gånger utan att upptäcka vad som står där. Och så säger Paulus, den här Jesus från Nasaret som blev människa, han blev erkänd utav Gud. Och genom honom gjorde Gud tecken och under, för kraften kommer från Herren, inte från oss. Du vet, vi får ha hur enkelt som helst. Du får stapla på dina ord hur mycket som helst. Du behöver inte gömma dig bakom att inte du är vältalig. Nej. Men när vi säger någonting som Herren står bakom, då bekräftar han orden. Han bekräftar dem. Någon som får frid i sin själ. Någon som blir löst ifrån sin gåva. Någon som blir fri från sin sjukdom. Någon som blir upprättad som inte har haft frimodighet och så vidare. Det är så här det går till, vet du. Detta är kristen tro. När jag kom till er bröder så var det inte med höga ord. Det var inga visdom. Jag var rädd, jag var svag. Alltså jag hade så mycket, jag var bara ett lerkärl. Men kraften kommer från Gud. Jag sa igår att jag skriver lite böcker. De ligger där nere om ni vill titta på den. Senaste boken kom för någon vecka sedan. Bara heter Vår kriminella värld. Jag hade fått liksom en, jag hade fått en känsla för hur mår de som bor i våra utsatta samhällen. Alltså Göteborg, Malmö och Borlänge. Och alltså de här som bara skjuter ihjäl varandra. Hur mår de? De får ju aldrig komma till tals. Så första delen av boken är en intervju med de värsta kriminella ledarna vi har i Sverige. Sen kände jag så här, det här kan jag inte skriva om. Det är så fruktansvärt djävulskt, destruktivt. Så man kan inte skriva om sånt där. Och så hör jag Herren säga till mig, du ska ringa en man som heter Börje Ertman. Ja, kolla ut vad är det för en och var bor han? Och så får jag tag på honom. Och hans vittnesbörd är senare delen av boken. Men så säger Börje så här. Du ska kontakta en professor i Stockholm som heter Jerzy Sarnecki. Har ni hört talas om honom? Han är den mest trumpna människa Gud har skapat. Alltså jag har sett honom på debatter i tv, vet du. Och när Jerzy sitter där så känner man, det är ju för väl att man slipper att vara i det rummet, för han sågar dem längs fötterna. Han är fruktansvärt påläst. Han anses vara Europas främsta kriminell, eller inte kriminell, utan men professor i kriminologi. Han är den största auktoriteten. Ja, tänkte jag. Så fick jag hans personliga telefonnummer. Tänkte jag få ringa upp Jerzy då. Så ringer jag upp Jerzy. Och så hör jag två signaler gå fram. Och så slås telefonen ihop. Ja, han var väl upptagen, tänkte jag. För att vänta en kvart då. Så väntar jag en kvart. Så ringer jag upp igen. Jag går fram två signaler så hör jag att telefonen öppnas. För det hör man. Och så slår den ihop igen. Ja, han är väl upptagen. Då får jag vänta en halvtimme då. Så väntar jag en halvtimme. Och så ringer jag upp honom igen. Och då svarar Jerzy. Och så säger han så här. Vem är det som är så oförskämd att han ringer till mig flera gånger? Jag vill inte veta av dig. Pang, sa det bara. Och det är klart, hade jag haft något vett i huvudet så skulle jag tänkt så här. Det här går inte. Jag är körd. Men det var någonting som föddes. Nej, vi släpper inte det här. Så jag skickade ett sms till honom. För jag tänkte, jag kan ju läsa när han vill. Och så skickade jag ett sms till Jerzy och så. Efter ett par minuter så får jag svar och så säger han, jag ringer klockan tre. Klockan tre stod jag utanför ett företag i Jönköping. Prick på sekunden så ringer telefonen, hemligt telefonnummer. Och så svarar jag, vem är du? Vad vill du? Vad är du ute efter? Då var det Jerzy. Så jag berättar lite grann kort. Och så säger han bara, skicka upp manuset, ska jag titta på det. Så jag skickar upp bokmanuset till honom. Där jag hade beskrivit den kriminella världen och så här vidare. Och så ringer han upp mig och vi har blivit så otroligt goda vänner. Han har hjälpt mig så mycket med boken, vet du. Och då säger han så här, jag är tre saker, alltså han är tre saker. Jag är vetenskapsman, det är det viktigaste. Jag är jude och jag är ateist. Vilken kombination. Ja, men då visste jag ju det. Och så hade han läst igenom mitt bokmanus och så säger han så här: Kåge, jag står bakom allt som du har skrivit i boken. Och jag vill bara säga så här, en sak, och det är att om de ska kunna bli räddade som bor i våra förorter, de här kriminella gängen, så hjälper det inte med 10 000 nya poliser. Det hjälper inte med hårdare lagar. Det hjälper inte att vi bygger fler fängelser. Det hjälper inte. Det enda som kan hjälpa dem som har hamnat i grov kriminalitet, det är frälsningen. Underbart, sa Jesse. Vi är på samma linje. Nej, men sa han, blanda nu inte in Gud i det. För han är ju ateist ju. Ja, men sa Jesse, finns det frälsning utan Gud? Ja, men vi håller det utanför Gud så länge. Och där har vi vårt samtal idag. Det har vi vårt samtal. Då bjöd man in till en stor konferens i Klara kyrka. Ni kanske läste om det i tidningen Världen idag. Där de bjöd in för att samtala om det här. Och vet du vem som står som inbjudande till den kyrkan? Jerzy Einhorn. Nej, Sanecki. Jerzy Sanecki. Europas mest främsta kännare på det kriminella. Och det känner, ja, men det är det enda som kan rädda folket i Motala. Det är frälsningen. Det är inte vacker sång. Det är inte välformulerade predikningar. Det är inte fina blommor. Det är inte gott kyrkkaffe. Det är inga programpunkter eller någonting. Utan det är den kraften som kommer från Gud. Det är bara den. Och Gud bekräftar nu inte vad som helst. Det har vi lärt oss av bitter erfarenhet. Gud bekräftar bara sitt eget ord. Och han bekräftar bara sig själv. Så när vi är utanför Guds plan, då är det bara vår egen kraft som finns. Det finns församlingar idag som växer. Vi är väldigt tacksamma för det. Och när jag liksom undersöker varför växer den församlingen, så visar sig att ja, men de håller sig till Guds ord. De öppnar upp för att be till Gud för sjuka människor och Herren hela de sjuka. Det finns församlingar som minskar i Sverige idag. Det är tyvärr flertalet. Och när jag frågar dem varför sjunker medlemsantalet? Varför minskar allting? Ja, vi håller oss inte till Guds ord. Vi ber aldrig för sjuka för vi tror inte på det. Vi talar aldrig om Israel för det spräcker bara församlingen. Och då finns det ingen Guds bekräftelse. Det finns bara tomhet. Det finns bara ord. Och så bara rinner alltihopa ut i sanden. Men jag vill tillhöra den gruppen, vet du, som säger Herre, jag vill leva i din närvaro. Jag vill leva i din vilja. Jag vill att jag ska kunna trots svaghet, begränsningar, ålderdom och vad det är när jag kan räkna upp. Herre, jag är ett lerkärl. Jag är bräckligt. Jag är svagt. Men jag vill att kraften från dig ska beröra människor till frälsning, till upprättelse, till helbrägdagörelse. Detta är gudstjänstens syfte och mening, mina vänner. Så att det är i första hand inte att vi samlas till årsmöte för att se gick ekonomin ihop, va? Nej. Men vi samlas till årsmöte eller kanske månadsmöte för att fundera på ligger vi i paritet med Guds vilja. Jag började min tjänst uppe i Pitebygden 1971. Jag hade sammanträde där också varje månad. Och jag hade en fråga på dagordningen varje månad inför styrelsen. Har det kommit några människor till tro sedan vi träffades förra gången? Och kunde vi inte visa på att Pelle har kommit till tro eller Karin har blivit frälst och sa styrelsen så här, då utlyser vi ett extra sammanträde och frågar Herren, vad är det som håller på att gå fel? Och så fick vi se månad efter månad människor bli frälsta och församlingen växa, sjuka blev helade. Vi hade kö till läroanstalten för de som ville gå ut som missionärer och förkunnare. Gud, han bekräftar men bara sitt ord och sig själv. Då ska vi också göra så här idag, mina vänner. Jag känner inte er som är här idag. Jag vet inte hur du har det. Men finns du här som inte har tagit emot Jesus till frälsning, så kan den här söndag få vara din söndag. Då vill vi leda dig fram till kraftkällan. Finns du här som är sjuk, så vill vi gärna vara med och be till Gud för dig. Vi män har ju, vi har ju inte såna här stora väskor som ni damer har, men vi har ju alltid en liten ficka på sidan. Och då får man ju välja vad som ska vara i fickan. Och jag tycker den här är viktig för mig, oljeflaskan. Att när vi möter en människa som är sjuk, får vi smörja dem med olja och be trons bön, för vi tror på det här. Fader i himmel, jag tackar dig. Tack för ditt ord och tack för ditt rike och tack för den kraft här som kommer den svage till del. Och jag ber dig för denna församling, jag ber dig för ledarskapet, jag ber dig för dem som har sitt namn i en matrikel som hör samman med baptistkyrkan i Motala, Herre. Jag ber dig att vi är beroende utav den kraft som inte kommer från oss själva utan som kommer från dig. Jag ber dig om detta, Herre. Förlåt oss om vi har vinglat på vägen. Förlåt oss om vi kommer lite vid sidan av, Herre. Led oss på dina vägar, Herre. Och låt oss få säga ord och vittnesbörd, Herre, som du kan bekräfta med din heliga ande. Och låt oss, Herre, få lov att när vi ber för sjuka, Herre, att du räcker ut din hand och lägger dem på de sjuka, Herre. Och låt tecken och under ske i din helige tjänare Jesu Kristi namn. Amen. Amen.